Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Idag ska vi podda om amning.
Mm.
Du har ju ingen erfarenhet om amning, Lydia.
Nej, det har jag inte. Jag har ju inga ungar.
Nej, du har inte det. Men jag har mycket erfarenhet. Jag har ju 4 barn och ammat alla med mer eller mindre stor framgång.
Ja, men jag har ju sett er däremot amma 13 kids.
Ja, så du har ju lite, tycker du, erfarenhet. Men vi har ett superproffs. Jag vågar nästan säga att det är få i Sverige som har mer erfarenhet än amning än våran gäst. Och låt mig presentera Elisabeth Hjärtmyr. Välkommen Elisabeth.
Tack.
Du är ju i grund barnmorska. Ja. Men du är framförallt amningsbarnmorska.
Mm.
Ja, och de senaste åren har du arbetat uteslutande med amning, eller?
Ja, typ i 25 år. Okej, då i 25
så år. Väldigt länge faktiskt.
Åh, herregud.
Mm. Ja.
Ja.
Och du föreläser mycket om amning och lär ut till andra liksom barnmorskor och andra yrkeskategorier. Mm. Och i hela Europa, eller hur? Inte bara i Sverige.
Nej, men mestadels i Sverige.
Mest i Sverige,
vill jag säga.
Mm. Men så idag ska vi prata om amning. Och vi tänker att vi ska spela in två poddavsnitt av amning. Det ena, idag kommer vi beröra liksom lite mer generella. Liksom, hur funkar amning, om man säger, på en generell nivå? Och sen i nästa avsnitt så tar vi lite mera specifika problem, eller hur, Elisabeth?
Mm, det blir bra.
Ja. Okej, men då börjar vi. Varför är amning viktigt?
Det är en jättestor fråga, förstås. Och... jag vill väl börja med att lyfta det här att amning också är ett väldigt skört ämne. Mm. Och då blir det ju så också att alla har rätt att ha den kunskap som vi har att bröstmjölk kan vara bra för barnet och även för mamma i långa loppet. Men också att när en fungerande amning är ju någonting ganska enkelt. Att man alltid har maten med sig och det är ju också ekonomiskt förstås. Medan när en amning som inte fungerar, då kanske en annan vågskål i hur, vad är det viktigaste?
Mm. Och förklara lite mera, amning som inte fungerar, vad tänker du då, vilken vågskål?
Jo, men jag menar så här att ni är två om att amma och vissa barn, för vissa barn så går det så enkelt att barnet tar bröstet direkt efter. Och för andra barn så kan det handla om tungrörelse, det kan handla om hur barnet tar tag, det kan handla om barnets personlighet och temperament. Och då kan det ta längre tid innan amningen fungerar. Mm. Och det är därför jag liksom på en gång vill vara lite ödmjuk för att amning, alltså bröstmjölken, varje kvinnas bröstmjölk är unikt för just det här barnet.
Men om man backar lite, varför är bröstmjölk viktigt? Eller varför är amning viktigt överhuvudtaget?
Alltså bröstmjölken är, som jag sa, unik. Varje mammas bröstmjölk är unik för just detta barn. Och det är ju på cellnivå så. Och det har man sett, det vet vi att rent immunologiskt så skyddar det mot många infektioner. Och det är inte bara i början utan det är långt framöver hos barnet.
En grej som jag funderar på, det är ju det här lilla barnet som ammar, nyfödingen, den får i sig en viss typ av mjölk, en viss sammansättning. Och det här sex månaders barnet eller 4 månaders barnet äter väl inte så himla mycket mer av mjölk, gör den det? Bara att det är en annan sammansättning, eller hur funkar det där?
Ja, precis så är det.
Och då ändras alltså mjölkkonsistensen med tiden?
Den första bröstmjölken som kommer, som vi kallar kolostrum eller råmjölk, den innehåller massor med antikroppar. Och den är liksom ganska tjock och gul-orange nästan. Och är bara några droppar som kommer. Och sen så, ja.
Är det sant? Mm. Så att den här lilla bebisen, det är liksom några hur ofta ammar man då? För det är ganska många droppar, eller?
Ja, alltså magsäcken hos små nyfödda bebisar är typ som en hasselnöt.
Ja.
Och därför vill de ju äta väldigt ofta.
Ja.
Och de där dropparna, den här råmjölken är ju så viktig. Och den är ju oftast, alltså man börjar ju oftast amma, försöka få ut den där råmjölken på BB redan, eller hur? Kanske till och med redan på förlossningen ibland innan man har hunnit komma upp till BB.
Ja, alltså väldigt många barn tar ju bröstet första timmarna. Och då har de liksom en liten vakenperiod för att sen kanske sova första dygnet. Och det är helt okej för barnet. För barnet klarar sig på sina reserver från magen.
Hur länge då?
Och sen är det andra dygnet. Mm. Då vill de äta ofta jättemycket och jätteofta.
Mm. Och sen hur fortsätter det när de liksom blir äldre? Och hur är konsistensen på mjölken?
Jo, men då kan man tänka att dag 3, 4, 5 någonstans. Då kommer mjölken i större mängder. Och då blir den här lite mer tjocka råmjölken, kolostrumet, mer vitaktigt och mer lös.
Jo, men det är så, och det är ju väldigt tydligt när mjölken rinner till. Den här råmjölken, den finns ju när bebisen föds. jag tittar på dig så här, eller hur? Eller
ja,
så
men den finns till och med sluta graviditeten.
Sluta graviditeten, ja. För jag kommer ihåg när jag fick mitt första barn. Jag hade så svårt att börja amma. Det tyckte jag inte att hon hade riktigt den här liksom suget efter bröstet. Utan hon var rätt nöjd att bara inte äta på bröstet. Mm. Och sen har jag ganska platta bröstvårtor. Så att hon har liksom svårt att få tag då. Och vi jobbade på, och jag ska lägga till att jag var akutsnittad. Jag var så trött också. Jag orkade liksom inte riktigt liksom kämpa sådär första dygnet. Men jag kommer ihåg att min barnmorska, också Elisabeth hette hon, på BB där. Hon kämpade med mig och vi tryckte och klämde på mina tuttar. Och så fick vi ut en liten sån här gul droppe råmjölk. Och då så det här, Helena, det här är mumma för bebisen. Och liksom förde vi de där gyllene dropparna som att vore liksom, alltså du vet, in i Agnes lilla mun då. Och så kände man så här, okej, hon har i varje fall fått i sig en droppe.
Och så lilla hasselnötsmagen.
Det lilla hasselnötsmagen. Men det var verkligen så här, vi där liksom var det droppar man väntade på liksom och kämpade för. Så att det är inte så här att det kommer liksom en deciliter råmjölk direkt. Utan nej, det var pyttelite.
Det är verkligen droppar. Och det, när barnet suger, då ser man ju aldrig den där råmjölken. För då sväljer ju barnet ner det direkt så.
Men hur vet man då att de får i sig? De blir nöjda eller?
Det är en väldigt vanlig fråga förstås. Just därför. Men det är precis att de blir nöjda efter. Men sen pratar vi mycket mer om, kanske idag, jag vet inte hur gammal Agnes är. Men det kan vara så verkligen att vi pratar mer om det här att bröstmjölk stimulerar att handmjölka. Och det gör man då ganska tidigt. Om barnet inte suger från början av någon anledning, kan ju vara precis som du beskriver att barnet inte tar tag. Men det kan också vara att barnet har ont i huvudet efter en sugklocka. Eller mår illa och kräks. Eller bara somnar efter en tuff födsel. Så. Och då uppmuntrar vi mycket att mammor handmjölkar. Eller bröstmjölkstimulerar. För då behöver det inte komma en enda droppe bröstmjölk. Utan man gör det för att tala om att nu är barnet... Alltså mamman hjälper barnet att beställa mjölk kan man säga till senare.
Mm. Och sen efter ett par dygn då, tredje, fjärde dygnet eller andra till fjärde dygnet, då kommer den här liksom mjölkproduktionen igång. Då känner man sig nästan sjuk.
Mm.
Är det vanligt?
På vilket sätt då?
Man känner sig som att man håller på att få en influensan.
Det är många som får den reaktionen, inte alla.
Nej.
Så man behöver inte vänta på att man ska känna så.
Nej.
Men många kan få feber till och med. Man kan få väldigt spända bröst, känna sig rugg i hela kroppen. Och sen samtidigt så rusar också alla hormoner som gör att man ofta är väldigt gråtmild och känslig rent. Humöret liksom går upp och ner lite grann så.
Vad är det som kickar igång att det blir att man börjar tillverka mjölk överhuvudtaget?
Alltså först och främst så är det att när moderkakan lossar så sjunker östrogen och progesteron i kroppen. Och då är det fritt fram för de två amningshormonerna oxytocin och prolaktin.
Att det är oxytocin, är det ett amningshormon?
Mm.
Inte ett gladhormon, har inte vi pratat om det?
Jo, det är mycket, inblandat i mycket.
Oxytocin kan vi ha ett eget program på dem, eller på säga. För det är ju precis som du säger. Men det är också mycket lugn och rohormon och det är det som startar upp under födseln. Mm. Men också har med utdrivningen, alltså som gör att mjölken kommer ut.
Mm. Precis, just det. För det kan man tillsätta då. Om man har svårt med utdrivningsreflexen så kan man tillsätta oxytocin, eller hur?
Ja, det gör man inte så ofta.
Men Helena, en reflektion då. Om du gjorde kejsarsnitt, lossnar din moderkaka då?
Ja. Man går inte
jag tänkte om den gjorde det naturligt, om det där kickar igång då, eller amning. Är det lika lätt vid vaginal födsel versus kejsarsnitt?
Det är också en väldigt bra fråga. Och som man tittar på i mycket forskning och så. Och det handlar väldigt mycket om vårdrutiner också. För vi vet ju att om barnen får ligga hud mot hud med fri näsa, så, alltså som en liten groda på mellanbrösten kan man säga. Så vet vi att det också gör att det kommer mer mjölk tidigare. Och efter en vaginal födsel, när allt fungerar bra, så kan ju barnet ofta ligga så. Och på många kliniker i Sverige så har man idag möjlighet att få sitt barn hud mot hud direkt efter också. Men, och där vill jag säga också på en gång så att det inte blir någon fel information så att ha barnet hud mot hud så snart det är möjligt. Om man av någon anledning behöver separera så. Men enbart om barnet ligger hud mot hud så har man sett att då stimuleras just de här amningshormonerna. Och barnet tar bröstet snabbare. Och det kommer mjölk snabbare och det kommer mer mjölk. Och man ammar mer och ammar längre och mindre bröstkomplikationer och så.
Min uppfattning som förlossningsläkare, det är ändå att, och faktiskt egen erfarenhet också, att jag var akutsnittad med första barnet, det är att man har ju så himla ont efter kejsarsnitt. Så det är liksom, allting är lite bökigt. Det är lite bökigt att hitta en skön andningsställning. Man liksom, och man är ganska fokuserad på att ta sina tabletter för smärtlindring och man ska komma igång och kissa och liksom, det är inte så här att man kan gå all in och bara tänka så här, ligga hud mot hud och amma de första tre dygnen, utan det är ganska mycket annat då.
Men en fråga tillbaka till det där då. Lossnar moderkakan naturligt när man gör kejsarsnitt? Eller plockar man ut den?
Ja, ibland lossnar moderkakan naturligt när bebisen har kommit ut vid kejsarsnitt, och ibland så liksom tar man ut den med.
Ja, jag tänkte om det hade någon effekt på hur det frigör de här hormonerna. Nej.
Alltså, Lydia, du kanske har någonting här. Vi kanske måste se
Alltså ibland, när jag chansar lite på frågor så här och går lite rogue, då vet jag, alltså, antingen så blir jag hånad av Helena eller så blir jag lite imponerad.
Jag tänker utanför boxen. Bra. Okej, så då har vi pratat om lite hur amningen är precis den första stunden och de första dagarna. Är det någonting mer där, liksom de första dagarna som vi kan gräva lite i? Vad ska man tänka?
Men jag vill verkligen poängtera det här andra dygnet när barnet vill äta jättemycket. För många föräldrar hamnar jag och tänker, är det så här ska vara att amma nu och aldrig sova och äta jättemycket? Att barnet vill äta så mycket ofta. Så det är väl en sak att faktiskt ha den kunskapen att det här dygnet är tufft. Och det är ofta det dygnet, för första dygnet kanske föräldrarna är helt adrenalinstinna av att nu har bebisen här. Och sen är jättetrött det här andra dygnet samtidigt som barnet vill amma jättemycket. Men sen så finns det då hopp om att det kommer mer mjölk senare. Och då äter barnet mer, suger och faktiskt blir nöjd efter, som du var inne på.
Och är det någonting, tycker du, så ska man som förälder tänka på hur mycket barnet bajsar eller någonting? Finns det någon relation där till maten?
Ja, men det är ofta en trygghet när man kommer hem att ha de liksom, verktygen så. För att man ser ju inte exakt hur mycket barnet äter. Och det är en fråga som jag får väldigt mycket så. Då är det just att barnet blir nöjd efter en amning, att barnet kissar, att barnet bajsar.
Men det kan ju också vara att de äter lite för lite och så blir de tycker att det är mysigt att ligga där vid bröstet och äter för lite. Hur tänker man kring det? Att de liksom somnar. Det tycker jag också är ett vanligt problem, att bebisen tar några tag och så är det mysigt och så ligger den där och somnar.
Och då är det så att då är det ju det här att de ligger mycket hud mot hud. Och första tiden får de göra så. Men det kan också vara så att, apropå det här med barnens personlighet och temperament, att en del barn är verkligen så som du beskriver, Helena. Att de ligger vid bröstet, tar några tag och tycker det är mysigt och somnar. Och så blir det liksom ganska utdragna amningar. Medan det finns tvärtom personligheten som vaknar och skriker och vill äta och äter och somnar lite på av. Och så hela spektret däremellan. Och det är ju det handlar mycket om, att liksom på något sätt landa i och lära känna vem är det som har kommit till oss.
Kan man förbereda sig för den här första amningen innan bebisen kommer?
Ja, men det är ju det som är så bra nu, att vi pratar lite generellt idag kring just det här första tiden. För att barnet har, om barnet får ligga hud mot hud, så har barnet, det går igenom liksom 9 stadier till att ta bröstet. Och de här 9 stadierna har, tror jag också att jag vågar säga, hela Sveriges förlossningsrum, en liten plansch eller tavla med hur barnet vaknar upp och tittar och ligger slickar och buffar och sen tar en paus mitt i, för att därefter bli lite mer aktiv och ta sig till bröstet och suga. Och oftast ammar de inom de första 2 timmarna. Så det är en av sakerna. Sen är det just det här med barnets amningssignaler som kan vara ganska vaga. Att de ligger och hackar med huvudet och slickar på läpparna och buffar, greppar med fingrarna. Att det är signaler på att barnet är redo att komma till bröstet. Det tycker jag också kan vara en bra sak att veta, så att man inte alltid väntar in att barnet skriker. Och sen får vi inte glömma bort att vissa barn vaknar och skriker direkt. Och då har man inte missat en massa. Det vill jag också säga. Så de 2 sa. Och sen om jag bara får lägga till det här. Om barnet inte tar bröstet i början av någon anledning. Att mamman då kan hålla i bröstet som ett C-grepp och bröstmjölkstimulera. Och det behöver inte komma en enda droppe. Det vi var inne på lite tidigare. Men just det här att hon hjälper barnet att stimulera så att mjölken kommer igång. Mm.
C-grepp säger du, alltså som bokstaven C.
Ja, man kan hålla U-grepp också och komma åt olika
hamburgergrepp efter 2011 när jag fick barn, första barnet. Hamburgare. Tänk hur man äter en hamburgare, man liksom håller den som ett C och så ska man då pressa liksom.
Nu visar du tummen uppåt.
Ja, men tummen uppåt eller tummen neråt?
Ja, det går bra.
Det spelar ingen roll. Nej, jag tycker det här måste vi nästan visa. Det här måste vi illustrera lite och visa med en film och lägga ut så att man verkligen förstår. Mm. För att det här med handmjölken, det är ju så viktigt just som mina barn som inte har haft så där jättestark sug. Alltså de har liksom inte haft det här sugbehovet förrän mjölken finns där. Och det är väl jätteviktigt att man har kunnat veta hur man ska göra den här handmjölken så att man stimulerar brösten ändå. C-greppet, hamburgergreppet.
Ja. Det kan man ju göra redan under graviditeten. I slutet på graviditeten så kan man ju prova hur det känns. För alla kvinnor har ju olika förhållanden till sina bröst och hur man känner att ta.
Mm. Om man inte vill amma, vad är de vanligaste orsakerna till det?
Alltså vi vet via studier att 97% vill amma. Att om det är en kvinna redan under graviditeten som uttrycker att hon inte vill amma, så förhoppningsvis så kan hon samtala kring det med sin barnmorska på en barnmorskmottagning. Men det kommer ju också vara möjligt per videobesök att prata kring sin kommande amning om man känner sig ambivalent eller om man har haft en jobbig amning tidigare eller haft en jobbig bröstupplevelse uttaget tidigare.
Du tänker med typ en amningsbarnmorska som du eller någon som inte är en barnmorska på barnmorskemottagningen?
Ja,
eller?
Det kan ju vara så om man inte får tillräckligt med stöd av sin barnmorska på barnmorskemottagningen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Men vad kan det vara för orsaken till att man inte vill amma?
Ja, dels kan det ju vara det jag var inne på. Att man har någon traumatisk upplevelse sen tidigare. Sen kan det ju vara så att det finns ju till exempel många som redan under graviditeten pratar om att delamma. Och då kan det bero på att man vill jämställdhet, att man vill mata båda föräldrarna. Vill mata barnet. Och det kan ju också bli ett samtal under graviditeten för att se, är det så att man vill ge enbart bröstmjölk till barnet eller vill man ge bröstmjölk och formula?
Mm. Hur länge ammar man egentligen? Vad är vanligt? Nu förstår jag att det är väldigt olika.
Men... Ja, det är ju det. Och ett barn klarar sig på enbart bröstmjölk och D-vitamin och eventuella mediciner i 6 månader.
Och vad är vanligast tiden?
Det finns ju mycket statistik på det här, hur mycket man ammar och hur länge man ammar. Vi vet att 97% vill helamma från start. Och vi vet att det inte är lika många som helammar ens en vecka. Vi vet också att det är väldigt många som vill amma mer och längre än vad man gör. Alltså via forskning. Så att det är ju därför någonstans det här med att sprida kunskap om den första tidens amning. Vi har också sett att den första veckan är det många som får sina bröstkomplikationer eller amningskomplikationer. Så att det här tidiga amningsstödet är oerhört betydelsefullt.
Jag tänker också, en anledning till att inte amma till exempel ett andra barn, det är om man har en dålig amningsupplevelse med första barnet. Mm. Vad har man för tips där? Liksom? Om man tycker man har en, inom citationstecken, liksom en misslyckad amning bakom sig. Alltså, för jag tror att det handlar ju om, det är en självförtroendefråga. Man tänker så här, jag kan inte amma mitt barn och jag orkar inte gå igenom den här ångesten det är att inte lyckas med amningen. Och att man ska, varje gång man går till BVC så har man ju ångest för att man tänker så här, har mitt barn gått ner nu igen? Liksom. Mm. Hur tänker du att man ska tänka då?
Alltså jag har träffat så många mammor och haft med samtal under graviditeten. För att det här är så olika också. En del, de har kanske en känsla av revansch istället. Att den här gången vill jag verkligen göra allt jag kan för att det ska bli en fungerande amning. Sen finns det andra mammor som säger, nej, jag känner mig tveksam till att överhuvudtaget amma. Det var så mycket kris och kaos och kalabalik kring amningen förra gången, så att jag vill bara ha lugn och ro den här gången. Och sen finns det de mammor som känner att jag kanske provar och ser hur det går. Men att delamning eller icke-amning blir också bra.
Just det.
Och då handlar det mycket om det här samtalet, att prata om hur var det förra gången, vad har mamman för tankar och förväntningar den här gången, och sen också att erbjuda den här kunskapen om den här första tidens amning eftersom den har så stor betydelse.
När ni får in mammor som behöver amningsrådgivning, vad brukar det handla om då? Vad är det liksom vanligaste ni brukar hjälpa de kvinnorna med?
Det handlar ju dels om att vi är med och gör, är med vid en amning. För att barnets läge i famnen kan ha en stor betydelse. Så att barnet ligger riktigt nära i sin mage mot mammans kropp. Så. Det kan vara att man provar olika amningsställningar. Alltså det kan ju vara smärtsam amning till exempel. Det kan vara såriga bröstvårtor tidigt. Men det kan också vara en för liten mjölkmängd, kanske för att man har tillmatat tidigt och kanske för att man har tillmatat på icke-medicinsk indikation, som det är på många kliniker i Sverige idag.
När ska man tillmata, alltså ge ersättning istället för bröstmjölk?
Alltså det finns ju många medicinska anledningar, och då om mamman får information om att hon kan bröstmjölkstimulera, om hon får ut några droppar så kan hon först och främst ge bröstmjölken. Och att sen ge formula så att det blir rätt mängd så att säga.
Tillmatar jag som man lägger till ersättning i nappflaska.
Men precis, men jag tycker också om att prata om att man kan också tillmata med mammans egna bröstmjölk. Så att man inte tappar bort det. För att en del kvinnor kan ju få fram, inte större mängder, men ändå att det kommer lite.
Så då, om man har problem med kanske med bröstvårtorna, så, så kan man pumpa då och sen lägga det i en flaska, tänker man, och så mata bebisen.
Ja, alltså då gör man ju ofta så att, att mamma kan handmjölka eller pumpa. Mm. Det är jätteolika också hur kvinnor, hur de lättast får ut fram mjölken så. Och sen så ger man oftast med sked eller lite medicinkopp i starten. Så att de inte barnen blir förvirrade, att de tar lite olika grepp om det mjuka bröstet och med nappflaskan. Mm.
Hur är det med napp och amning? Är det förvirrande?
Ja, den allra, allra första tiden så kan det vara det. Dels det här att, att barn tar lite olika grepp, men där tycker jag också att det kan vara lite svårt. Man kan missuppfatta att barnen faktiskt vill amma igen. Och så kan det vara lätt att man som förälder stoppar in en napp och så blir barnet lugna när de egentligen hade behövt äta lite. Så att den första tiden säger vi att, att helst undvika.
Och är det 14 dagar eller vad är första tiden?
Ja, det här är också en fråga som är ständigt en tid. Men där måste man se på hur amningen fungerar, hur barnet tar det mjuka bröstet.
Mm. Mm. Och man avråder väl mer eller mindre från att ge mjölk i flaska om man vill amma, just för att då tycker bebisen att det är svårare att ta bröstet sen, eller hur?
Ja, det kan vara så. Och framförallt den första tiden. Och jag vet att första tiden är lite diffus. Men det handlar just om hur amningen fungerar för övrigt. Så där måste man nästan ge ett individuellt råd. Så. Men sen är det också med, just med flaskan. Så är det inte bara det här hur barnet tar bröstet och flaskan. Utan det kan också vara att vissa barn är jättesnabba med att tycka att wow, mjölken kommer lätt ur flaskan. Och då vill de inte ta bröstet. Då ligger de bara stickar och tycker att varför kommer det inte lika lätt från bröstet?
Mm. Men och så finns det ju någonting som heter amningsnapp. Vad är det för någonting? Eller bröstnapp, eller vad kallas det?
Ja, men amningsnapp tror jag är det vanligaste.
Som man sätter på bröstvårtan, eller?
Mm, precis. Alltså det är ju ett hjälpmedel. Och vi pratar ju väldigt mycket om att man inte kanske börjar med en amningsnapp för tidigt. Alltså kanske inte första dygnet, utan man verkligen väntar in att barnet suger och istället kanske använder och handmjölkar, bröstmjölkstimulerar. Men när det blir sår, till exempel mycket smärtor, då kan mamma tycka att amningsnappen blir som ett skydd mellan barnets kraftfulla sug och det här såret. Det kan också vara så att det är vissa barn som inte riktigt tar bröstet. Och då är vi verkligen inne på 2,5 dygn kanske. Så att man inte är för snabb med det. Men som då kan träna med en amningsnapp. Och då, de barnen behöver oftast bara ha den kanske några dygn. Så kan man plocka bort den. Så att när man tänker amningsnappen så är det ett hjälpmedel när det behövs. Och att det är tillfälligt.
Mm. Först och främst. Men det är jag började med amningsnapp då med mitt första barn. Mm. Och i 6 månader.
Ja.
Kunde inte bli ammaren. Hon tog liksom inte bröstet utan amningsnappen.
Men spelar det så stor roll då?
Det är bökigt. Alltså man ska hålla på, de ska kokas och de ska med överallt. Och det är liksom ditt och, de är ändå lite. Men alternativet för mig var att inte amma, kan jag säga.
Precis.
Så att jag är ju jättetacksam med de där amningsnapparna. Men jag vet liksom inte vad jag hade kunnat gjort annorlunda för att bli av med den tidigare. Har du något tips där till om man, liksom, om man fastnar med den där amningsnappen?
Ja, alltså dels kanske att inte vänta för länge och träna bort den. Så det finns ju en diagnos på amningsmottagning som heter avvänjning av amningsnapp. Och det är ju ofta för att barnet har vant sig vid den här tydliga bröstvårtan. Och samtidigt så har mamma tröttnat på att ta med sig den. Och hittar inte på natten i sängen och sådana saker. Det tycker jag kan vara en sak, att det här hamburgergreppet som du kallar det för, att man liksom stöttar bröstet lite underifrån så att barnet kanske tar det mjuka bröstet även om det är van vid namningsnapp och kanske då tidigare, jag vill inte nämna någon ålder exakt.
Mm. Har man oftast ett bra och ett dåligt bröst också? Eller var det bara jag?
Nej, men det är inte bra eller dåligt, utan det är ett favoritbröst.
Och men det är vanligt?
Ja, det är vanligt. Och det är ofta så att både mamma och barn tycker att det här, att det går lättare.
Och hur kommer det sig?
Jo, men det är ju så att då ammar man kanske lite mer på det bröstet. Och då blir det mer mjölk. Mm. För det är så att mjölken kommer igång. Efterfrågan styr tillgången. Ju mer barnet suger, ju mer mjölk blir.
Jag kommer ihåg att dina var olika stora. Att var det därför?
Det kommer inte jag ihåg.
Jag kommer ihåg det. Eller så var det någon av våra andra systrar. Men att kan det vara en anledning?
Ja, då är det för att man har mer mjölk på det.
Ja, men det är det jag
precis,
tänker.
Precis. Det är inte bröstets storlek eller utseende. Det är inte bröstvårtans storlek eller utseende som gör om det, hur amningen blir. Det vill jag också förmedla.
Nej, men och om man har gjort någon bröstoperation, det får man ganska mycket frågor om. Mm. Antingen en bröstreduktion eller en bröstförstoring med implantat. Påverkar det amningen?
Om vi tar bröstimplantat så ska man vara lite förberedd på att när mjölken kommer så kan man få en väldigt mjölkstas. Och då är det ju liksom lymfkörtlar.
Vad är det? Eller hur känner man det?
Ja, men precis. Då blir det väldigt spänt.
Okay.
För de som får mjölkstas. Det är helt normalt att få mjölkstas. Man ska inte blanda ihop det med mjölkstockning.
Det är precis det jag skulle fråga. Mm. Det är inte det, nej.
Nej. Och då är det ju liksom att bröstmjölken kommer, men det blir också spänt av lymfkörtlar, lymfvävnad, ökar blodvolym och bröstmjölk. Och har man då ett inlägg också så kan det liksom bli nästan fyrkantigt och smärtsamt. Och det tycker jag är en bra sak att vara förberedd på så att man inte tänker att men så här smärtsamt, det kommer jag inte stå ut med. Utan när den här stasen lägger sig inom ett par dagar så är det ju Så fungerar det bra oftast med implantat. En reduktion, det beror på lite grann hur man har gjort reduktionen och när och hur mycket och så. Men de flesta mjölkgångar, om man nu har skurit av mjölkgångar, det gör man ju inte alltid nu för tiden heller. Men att, det har man också sett i studier, att man kan behöva lite extra amningsstöd. Att det kan vara så att man tillmatar från start. Men att barnet får fortsätta att suga mycket och mamma bröstmjölkstimulerar eller handmjölkar eller handpumpar. Så liksom vid en månads ålder så är det många som kan helamma.
Okej. Men vi pratade ju om i början fördelarna för bebisen. Och att med antikroppar och att det ger ett skydd mot sjukdomar långsiktigt också. Det är ekonomiskt som man alltid mjölkar med sig. Men vad finns andra för fördelar för mamman att amma?
Det man har sett är att det är minskad risk för äggstockscancer och bröstcancer.
Och vet man varför? Eller vet du varför, ska jag kanske fråga?
Ja, jag tänkte precis säga det. Man vet säkert det, men jag kan inte riktigt förklara det.
Men om man nu inte kan amma och så vet man alla de här fördelarna för bebisen och för mamma, hur ska man tänka då?
Nej, men det är ju väldigt mycket sorg i att amningen inte blir som man har tänkt sig. Att få stöd och samtal kring det. Men att just ha barnet mycket nära första tiden så är dagens bröstmjölksersättningar bra för barnet också.
Man kan bara göra sitt bästa. Och vi lever i ett land där vi har bra ersättning. Så tänkte jag, för jag kunde inte amma då mitt sista barn. Jag hade ammat 3 barn och lite komplikationer framförallt med första. Men 4:an, det gick bara inte. Och det var ju otroligt stor sorg. Och jag var så ledsen. Jag hade så otroligt mycket ångest. Det var hemskt. Alltså, ja, och gud, det enda som var bra var att jag gick ner mina barnkilon väldigt fort efter förlossningen. För jag mådde så dåligt.
Det låter ju för sig jättehemskt.
Det Lena. Var hemskt.
Jag kommer inte ihåg det här.
Nej, men det var första sommaren där. Jag var mycket hemma och bara amma. Och hon gick
och det var
bara
corona.
Och det var covid. Och hon gick bara ner i vikt. Och då visade sig liksom att hon inte sög. Utan hon bara låg där vid bröstet. Och då var jag så, varför sög hon inte? Så fick vi börja tillmata. Och sen efter ganska många veckor, eller åtminstone 2 veckor, så kom vi på att det var nog lite kort tungband och läppband. Och då klippte vi det. Det ska vi prata om i nästa avsnitt, tänker jag. Och då hade hon redan vant sig vid flaskan. Så vi kom liksom aldrig till och fick den där härliga amningen. Jag delade mig 4 månader. Men alltså, jag mådde så himla dåligt. För det var så förknippat med liksom att jag tror att det måste ju vara någonting. Hade man levt i ett annat land hade det inte funnits ersättning. Alltså att man drivs ju så hårt av att jag måste bara föda mitt barn. Så. Men det gick ju jättebra sen. Ersättningen var ju fantastisk och det blev ju också, hon sov ju bättre. Jag blev ju mindre störd.
Hon är superstor, så hon verkar ju inte ha lidit så mycket av det.
Nej, absolut inte. Men just i stunden så var det otroligt jobbigt.
Hörrni, ska vi prata någonting om så här, jag tänker svamp, problem i munnen. Du var lite inne på kort tungband och sådär. Eller är det ett annat avsnitt?
Jag tänker att vi tar det i nästa avsnitt. Jag tänker då pratar vi om specifika frågor och så tar vi upp alla frågor som vi fått in från våra lyssnare.
Ja,
och våra
så gör vi.
Är det någonting mer så här om, på generell nivå, Elisabeth, som du känner så här, det här måste vi få ut med?
Nej, men jag skulle faktiskt vilja, det här sista som du beskrev nu, Helene, skulle jag alltså på något sätt att det är så bra att det är så många som sitter själva hemma och känner sig oerhört ensamma. Och det är klart att det har varit extremt under covid-tiden, men det är även nu.
Sök hjälp.
Ja, men precis. Och att faktiskt söka stöd så att det, om det finns någon i närheten som man kan prata med, eller en barnmorska på barnmorskemottagning, eller BVC-sjuksköterskan, eller amningsmottagning, eller ett videobesök. Alltså på något sätt bara liksom få prata och samtala kring det. För att det är någon slags urkraft att man vill ge sitt, det är barnets överlevnad och man vill ge mat. Mm. Och sen är det någonting som inte fungerar. Så det.
Och det här har ju vi, jag känner ju så starkt för det här, så att vi har ju börjat att erbjuda amning i våran SDK-app för att jag vet att kvinnor behöver hjälp med det här. Mm. Så att har ni inte möjlighet att få hjälp på er barnmorskemottagning eller på BVC, så då får ni söka hos oss i SDK-appen.
Mm. Okay. Och där kan man få träffa dig, Elisabeth. Mm. Mm. Det är fantastiskt.
Mm. Stoltheten här.
Ja, ja,
okej, men vi avslutar där för idag. Fantastiskt bra informativt avsnitt. Och sen i nästa poddavsnitt, då tar vi lite mer komplikationer och vad som kan strula och vad man kan göra åt det.
Och alla frågor vi har fått in. Mm. Ja. Tusen tack, Elisabeth.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.